Vi har firat en födelsedag idag. Det är ju egentligen så hade jag ju tänkt att vi liksom, normalt så firar vi ju den kristna kyrkans födelse idag. Det är pingstdagen idag. Och jag hade tänkt att centrera kring det. Men utifrån det vi har gjort idag så kommer betoningen idag snarare att ligga på det som vi precis har sett. Det som de här grabbarna har gjort idag och det vi har fått vara med om här. För det som vi har sett, som sagt, det är ju en födelse. En födelse är ju liksom början på ett liv. Det är ju inte liksom, det här är ju inte det sista ordet som är sagt idag, utan det första steget på en väg. Och från och med nu så handlar det om att leva i det dopet som man har gått in i. Och det här är ju någonting som vi ofta i våra kretsar pratar om. Att vi behöver leva i vårt dop. Men för de som inte är lika involverade i kyrkiska som vissa av oss, så kan man börja fundera på vad i hela världen ska det betyda. Att leva i sitt dop. Man ser framför sig något slags liv i dykarutrustning, i någon slags permanent bostad nere i dopgraven. Och det är inte det handlar om. Utan idag så skulle jag vilja lite snabbt bara måla en bild av vad innebär det att leva i sitt dop. Och jag skulle säga att ett liv i dopet, det är att leva sitt liv centrerat omkring de här tre pelarna. Kallelsen, svaret och löftet. De tänkte jag att jag skulle vilja titta lite på idag. När det gäller kallelsen så, det kommer. När man vill få någon att göra någonting, man ska ge någon ett uppdrag, då tjänar man på att göra det så enkelt som möjligt. Om man vill att någon ska gå med på ett nytt avtal eller något annat, så har reklambolagen numera kommit på att det är mycket smidigare att skicka ut sådana här budskap som säger: du behöver egentligen inte göra någonting. Skriv bara under så sköter jag resten. Därför att sanningen är att när Gud räddar världen, så sänder han ut en kallelse till hela jorden om vägen till ett nytt liv i honom. Och han skulle kunna göra det som en del, de flesta faktiskt, av jordens religioner lämnar över en lång lista på saker. Det här förväntar sig Gud av dig som människa. Det var beprövat redan i Gamla testamentet. Där finns det jättemycket långa listor på vad man bör göra och inte bör göra när man ska leva i en relation till Gud. Problemet med de där listorna var ju bara att man fick ingen information om hur det skulle gå till riktigt. Alltså, man tycker att man har gett goda instruktioner. En gång när jag i tonåren hoppade in hos en kompis som jobbade med industrisanering. Det gjorde jag ibland. Och så åkte vi iväg till någon fabrik och så skulle vi jobba tillsammans med personalen på fabriken där för att sanera något som hade gått snett. Och när jag höll på att byta om så kom det in en gubbe, eller han stack in huvudet i omklädningsrummet. Och jag antar att han trodde att jag hörde till personalen där. För han sa bara: ja, det är bra, när du är klar så kan du ta och nu ska vi se vad det var han kallade. Du kan byta. Och sen sa han något fruktansvärt tekniskt. På trean. Det ligger nya grejer. Jag har köpt nya grejer. De ligger i fikarummet. Och så gick han. Och jag stod där med liksom, och höll på att byta om. Och fattade ingenting. Han hade gett mig liksom instruktioner som han tyckte att jag skulle göra. Men jag hade ingen användning för dem. Därför jag visste inte vad den där tekniska grejen var. Jag visste inte vad trean var för något. Och jag visste inte var fikarummet låg. Så Jesus hade kunnat göra likadant. Han kunde ha satt sig ner med sina lärjungar och sagt: okej, killar, nu tänker jag så här att ni ska älska Gud av hela ert hjärta. Ni ska älska världen och alla människor i den. Och så kommer ni till himlen sen, så kan vi prata om det. Lycka till. Ring mig sen. Och det hade inte de haft någon hjälp av. Därför man står där och så säger man det här att: ja, men det där vill jag göra. Jag vill älska Gud av hela mitt hjärta. Jag vill älska världen och alla människor i den. Och jag, definitivt så vill jag till himlen. Men hur? Jag vet inte hur man gör. Då finns det någonting fantastiskt i den kristna kallelsen. Därför att de allra flesta människor som möter Jesus och som får kallelsen av honom möter den i form av två väldigt enkla ord. Följ mig. Och det här är evangelium för oss. Det här är glada nyheter för oss som inte vet vad den tekniska grejen är för någonting och var fikarummet ligger. För det Jesus sysslar med här, det är någonting som inom språkteori så finns det någonting som heter ostensiv inlärning. Ostensiv inlärning. Det är liksom den mest grundläggande sättet att kommunicera. När barn ska lära sig att relatera till världen och bygga upp sitt språk så sker det oftast genom ostensiv inlärning till att börja med. Åtminstone bland annat. Och den principen är väldigt enkel. Den är så här. Mamma pekar, barnet härmar och lär sig. Alltså när mamma eller pappa pekar på det där som lyser i taket och säger lampa, så lär sig barnet förr eller senare att sätta det där ljudet lampa tillsammans med det som lyser i taket. Och så börjar man härma det där ljudet och till slut så har barnet ett ord för det som lyser i taket. En lampa. Och det som Jesus gör med sina lärjungar, det är att han säger, följ mig så ska jag visa er. Alltså han har satt sig ner flera gånger och pratat med människor. Det finns massa sådana exempel i Bibeln. I Nya Testamentet där Jesus sitter och så säger han, jag ska förklara för er hur Guds rike fungerar och hur Guds kärlek är. Ni vet, det är ju lite som ett senapskorn va, som man lägger i jorden. Ja, eller så kan man säga att det är lite som att åka och fiska. Så är det ungefär. Eller som när man är ute när en man är ute och går och sår säd på sin åker. Fattar ni?
Nej.
Okej. Och så tar han andra bilder och så säger han att ja, men det är ungefär som när man har tappat bort ett får och springer och letar efter det. Ja, eller ett guldmynt. Det är som en skatt som ligger i en åker. Fattar ni?
Nej.
Då säger Jesus, okej, kom så ska jag visa er. Och så går han ut för att visa Guds rike, visa Guds kärlek. Han botar sjuka, han väcker upp döda, han välsignar barn och fattiga. Han förlåter synder, han upprättar de som är nedtryckta. Och så ger han sitt liv på ett kors och uppstår. Och då förstår lärjungarna. Därför att han pekar ut och visar. Så att grunden i den här kallelsen, i den så finns en fantastisk gåva. Det är att han går före. Det är därför kallelsen går att bygga på. Väldigt kort så går han före för att lära sina lärjungar att älska Gud. Hur gör han det? Hur lär man sig att älska? Om man vill lära någon att älska så visar man kärlek. I första Johannesbrevet så står det att vi älskar därför att han först älskade oss. Han går före för att visa och lära sina lärjungar att älska Gud. Och han går före för att lära sina lärjungar att älska världen. Det gör han genom allting som han sysslar med. Han praktiserar kärlek. Det finns en otrolig text som jag i alla fall tycker är underbar. En vers i Matteus evangeliet kapitel 28. Där det står att Jesus går före. Det är när två stycken, det är några kvinnor på påskdagen söker upp graven. Där de har lagt Jesu kropp. Och när de kommer dit så möts de av två änglar som har rullat undan stenen. Och så säger de, kom och se var han har legat. Och sen säger de, skynda er sedan till hans lärjungar. Och säg till dem, han har uppstått ifrån de döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Det här är ett mönster som hans lärjungar var vana vid. Att han går före dem. Men det som är så fantastiskt med den här texten, förutom mycket annat, det är att han säger, han går före er till Galileen. För det här liksom stämmer överens med väldigt mycket i Jesu liv på jorden. Det är alltså inte i centrum som det sker. När han föddes så föddes han inte i maktens centrum där de letade efter honom, utan i ett stall, i en krubba, i Betlehem. Och nu, när han har uppstått, så är det inte i den politiska maktens centrum i Jerusalem. Det är inte i den religiösa maktens centrum vid templet som de ska få se honom. Utan ängeln säger, han går före er till Galileen. Och där ska ni få se honom. Varför Galileen? Därför att det var i Galileen som var deras hem. Det var där de hade lärt känna honom. Det var där de hade sina vänner, sina sammanhang. Det var där de hade utfört sina arbeten. Det var där som var deras vardag. Och nu får de höra att en uppståndne går före dem dit. Det är där de ska få se honom. Alltså, att följa efter Jesus, kallelsen från honom, den vänder oss inte bort ifrån våra liv. Utan faktiskt vänder den oss till våra liv. Han går före oss in i det vanliga, i vår värld, bland våra vänner, in i vårt sammanhang. Det är där vi får se honom. Och det är de människorna han vill att vi ska vara vittnen för. Det är de människorna han är här för att lära oss att älska. Och så går han före oss för att förbereda oss på himlen. Och inte bara oss, han liksom banar vägen för oss till himlen. En text till där det står att Jesus går före sina lärjungar i Johannes evangeliet kapitel 14. Och där står det bland annat att Jesus säger till sina lärjungar, jag går bort för att bereda plats för er, för att också ni ska vara där jag är. Jag kommer tillbaka till det lite senare. Men tanken är i alla fall, den första pelaren som livet i dopet bygger på är kallelsen att följa Jesus. Och i den finns gåvan att han går före. Han går före för att lära oss att älska världen, älska Gud, för att älska världen. Och han går före för att bana vägen till himlen. Men det är ju så här med kallelsen som har gått ut. Att det inte bara är en allmän inbjudan som han har skickat ut till världen i stort. Och sagt att nu tänker jag göra det här och de som vill får följa med. Och så sätter han igång. Utan inbjudan till Guds rike kommer med en särskild märkning. Ni som har varit inbjudna till fina fester och sånt har nog sett. Eller till bröllop och sånt brukar det stå så här. OSA. Om svar anhålles. Det är vackert. Därför att det Jesus gör när han kallar människor till sitt rike, det är att han står kvar och väntar på ett svar. Han förväntar sig att du ska säga någonting. Han förväntar sig att du ska säga ja eller nej. Och han är redo att vänta länge på att få det svaret. Och det som jag tycker är fantastiskt är ju att det vi har fått se idag är tre unga män som har svarat. Som har sagt, jag följer. Han kallar och säger, följ mig. Och vi svarar, jag följer. Och i det svaret så finns det många bottnar. I det svaret jag följer så säger jag väldigt många saker. Att leva i sitt dop, det innebär att varje dag upprepa de sakerna. Låta dem få gälla som en bön och som en inriktning för varje dag man vaknar. Den första som man säger i det är, Mitt liv är ditt. Och det här är något, alltså det här är så radikalt att säga så vi knappt kan stava till det. Mitt liv är ditt. I en kultur, i en tid som mer och mer handlar om individens rätt till sitt eget liv, där man ska liksom befästa att mitt liv är mitt och ingen annans. På 80-talet så hette det satsa på dig själv. På 90-talet så hette rörelsen It's my life. Och på 2000-talet nu så pratar vi om självförverkligande. Det handlar om att åka iväg någonstans och hitta sig själv och såna här saker. Och i det sammanhanget att det finns människor ibland oss som säger mitt liv är ditt. Till Jesus. Det är radikala grejer. Det är då som djävulen sätter segerkaffet i vrångstrupen. Därför att det är där vi förändrar världen. När jag efter gymnasiet så gick jag och funderade mycket på vad jag skulle hitta på i mitt liv. Jag spelade mycket musik och bodde billigt i min pappas källare, så jag hade inte så mycket krav på mig. Men jag ville mycket. Och ett tag så var jag helt övertygad om att jag ska till Göteborg och jag ska studera språkfilosofi resten av mitt liv. Och jag bad för att det skulle lösa sig. Och jag sökte lägenheter och kurser och jag gjorde högskoleprov. Och så en dag verkade det som att ja, men det löser sig nu. Så den natten så gick jag ut, som jag brukar göra. Jag levde mycket på nätterna, till en kulle i Vargön där jag bodde då. Jag brukar gå dit för att tacka Gud för att han hade löst allting. Men när jag kom upp på toppen av den här kullen så upplevde jag att Gud talade till mig. Det var inte någon slags röst som pratade, men det var på något sätt så fanns han i min kropp. Och det var som att han sa, okej Björn, nu har du fått det där som du har tjatat om. Kan jag få säga någonting nu? Och plötsligt så visste jag med hela min kropp, varenda cell i kroppen, att det var inte det här jag skulle syssla med. Och jag blev väldigt upprörd. Jag blev riktigt arg. Men det som jag blev arg på egentligen, det var inte att Gud sa, du får inte göra det här som du vill. För det sa han inte. Utan det som jag blev så arg på, det var att jag visste att även om jag gjorde detta så skulle Gud välsigna mig ändå. Om jag valde att åka till Göteborg och ta de här kurserna så skulle han välsigna mig. Han skulle vara med mig, han skulle beskydda mig. Men det var inte det som var tanken med mitt liv från början. Alltså jag valde inte mellan att gå hans väg och bli välsignad eller gå min egen väg och bli övergiven. Jag valde mellan att gå min väg och låta Gud följa med eller böja mig och följa honom. Och det valet hade jag redan fattat. Och jag visste det. Det var därför jag var så arg. Därför att jag hade gjort samma sak som Emil och Emanuel och Elias har gjort idag. Jag hade gått ner i dopet. Och jag hade sagt, ditt liv, mitt liv är ditt. Att leva i sitt dop är att lära sig att varje dag be den här bönen som Maria ber när hon får reda på från ängeln att hon ska bli havande och föda en son. Hon svarar, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Alltså, att leva i sitt dop, det är att göra det till bönen för varje dag och säga, oj, jag vill leva för dig. Det är liksom riktningen, målet för varje dag. Jag vill leva för dig. Det andra som vi gör i dopet när vi ger vårt svar till Guds kallelse, det är att bli lärjungar. Och det här är ytterligare någonting som är knepigt. Därför att vi i vår kultur vet, liksom, vi vet inte riktigt vad det är. Vi får svårare och svårare att förstå det i alla fall. Därför att i vår tid så betyder liksom, utbildning det är att flytta på information från en person till en annan. Att bli utbildad är att få mer information. Och därför så fattar vi inte alls vad Bibeln talar om när den pratar om lärjungaskap. För det är något helt annat. I Örebro hade jag en kompis som bestämde sig för att han skulle lära. Han var rätt konstig. Han bestämde sig, men underbar. Han bestämde sig för att han skulle lära sig spela traversflöjt. Det är en sån här medeltida instrument. Som det finns inga musikskolor för sånt. Och han skulle lära sig det genom att läsa en bok som var publicerad på 1500-talet. På någon slags platt tyska. Men han var bra på sånt. Så han satte igång. Han förstod att det här är ett livsprojekt. Men vi satt och pratade om den här boken ganska mycket. För det var en väldigt fascinerande bok. Den handlade väldigt lite om musikteori. De första kapitlerna, som var rätt tjocka så här, handlade om det första steget att lära sig spela traversflöjt, som är att hitta en god mästare. Och det var jättespecifikt hur den där mästaren skulle vara. Det var inte så mycket att han var bra på att spela flöjt, men han skulle ha ett sunt och gott leverne. Han skulle vara from och ärlig i sina böner. Han skulle visa barmhärtighet mot de fattiga. Han skulle inte vara begiven åt dryckenskap. Han skulle inte älska pengar. Och en massa sådana här saker stod det om honom. Avsänklighet till honom. Han hade två hit och flytta hem till honom. Och så ska du bo hos honom. Och du ska laga mat hos honom. Och du ska leva ditt liv tillsammans med honom. Och formas av honom. Det är lärjungaskap. Det finns en välsignelse, en rabbinsk välsignelse som man gav till ungdomar som skulle gå in i rabbinskolan. Där man sa så här: må du vara täckt av dammet från din mästares fötter. Må du vara täckt av dammet från din mästares fötter. Och det är precis det här som det handlar om. Därför att när du går in i den här, då ska du följa efter din mästare. Du ska gå dit där han går, du ska stanna där han stannar. Du ska äta där han äter, du ska sova där han sover. Du ska göra det han gör och du ska formas av honom. Och följa honom så nära att du blir täckt av dammet från hans fötter. Det är lärjungaskap. Och det är det som vi har gett oss in på när vi gick ner i dopet. Att säga till Jesus: jag vill lära av dig. Jag vill att du formar mitt liv. Jag vill bli mer än den jag är i mig själv. Och för det tredje så, när vi går ner i dopgraven och kliver upp igen, då går vi in på en väg som har ett mål. Och även det här rycker och sliter lite grann i våran kultur. Kaplanen på Duke University i USA skrev i ett tillfälle att: har ni tänkt på att när man går in i Rotary, då får man ett handslag och en liten pin att sätta på kavajen. Men när man går in i kyrkan så kastar vi dig i vattnet och dränker dig till hälften. Tänk på vad det betyder. Och det han menar med det sen, det är att det som vi gör när vi träder in i dopets liv är så radikalt annorlunda jämfört med hur den här världen tänker. I vår tid så borde vi inte ha problem med mål. Därför att det finns coacher för nästan allting. Och man talar om hur viktigt det är att ha mål och delmål och liksom att kämpa för att uppnå saker. Problemet är bara att de där målen bygger lite grann på att när du har uppnått ett mål måste det finnas ett till. Så alla mål är egentligen delmål på något sätt. På något sätt så är hela samhället uppbyggt på att du får aldrig komma fram. Du får aldrig bli färdig med någonting. Och för att säkerställa det lite grann så är det nästan som att man har, eller det är inte medvetet egentligen, men det är väldigt tryggt i alla fall utifrån det perspektivet att veta att den väg som vi går i vårt samhälle, den har inget mål. Den handlar inte om att komma fram, utan den handlar om utveckling. Tidigare hade berättelsen en början, en mitt och ett slut. Nu har den moderna berättelsen en början och resten är utveckling. Utveckling, utveckling, utveckling. Vart är du på väg någonstans? Vidare. Jag ska vidare. Vad vill du uppnå? Tillväxt. Tillväxt och tillväxt och tillväxt. Vad betyder det? Det betyder mer. Jag vill ha mer. Jag vill ha mer, 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 mer. Därför att den dagen du kommer fram, då stannar du ju. Den dagen du får nog så blir du nöjd och då slutar du söka. Och hela samhället bygger på att vi rör oss framåt. Vi vill inte ha ett bra liv, vi vill bara ha ett bättre liv. Ett bättre liv. Och ett bättre liv. Psaltarens första, den första psalmen i Psaltaren slutar med orden: de gudlösas väg leder till intet. Och det är den här bilden av människor som i vår tid rusar framåt för att komma vidare och längre och bättre. Alltså jag säger inte att utveckling i sig är någonting negativt. Men jag säger att om din väg inte har ett mål så är du illa ute. Det handlar inte så mycket om att du kommer att gå in i en vägg. Det handlar om att en dag kommer din kraft att ta slut och du ligger utslagen mitt på en väg som bara sträcker sig längre och längre bort i evigheten. För den leder ingenstans. Det här är för mig den kanske mest tidsenliga bilden av helvetet. En väg som aldrig tar slut. Och som vi rusar fram på i panik för att hinna dit. Och då är det någonting fantastiskt att ha tagit ett steg in på en väg som har ett mål. Och säga, mitt liv har en riktning, jag är på väg dit och när jag kommer dit, där stannar jag kvar. För då är jag hemma. Och så länge jag vet det så orkar jag kämpa på. Jag orkar fortsätta. Och jag orkar och vågar hjälpa andra människor som står på vägen att kämpa på och orka vidare. För jag vet att jag kommer fram. Som sagt, vi följer någon som går före. För att förbereda oss och lära oss. Och som också går före för att förbereda ett rum åt oss. Vi är på väg hem. Att säga det är att säga, jag vill vara hos dig. Alltså att leva ett liv i dopet. Det är att leva ett liv som följer honom. Det är ett liv att säga, jag vill leva för dig. Jag vill lära av dig. Ytterst sett så vill jag vara hos dig. Men innan vi går vidare i gudstjänsten här så vill jag bara säga någonting kort om den sista pelaren för livet i dopet. Och det är löftet. För vi hade aldrig, även om vi vet att han går före när han kallar oss, så hade vägen ändå förmodligen visat sig vara för tung för oss om det bara var upp till oss. Men det stora är att när vi får kallelsen, följ mig, och han säger jag går före, och vi ger vårat svar och säger jag följer, då svarar han tillbaka, jag går med. Och här, alltså som ni har märkt, så är inte det här riktigt någon pingstpredikan på pingstdagen. Men här kopplar det an. Därför det som sker den dagen när Guds ande blir utgjuten över dem som är församlade, det är att Gud tar sin plats i de troendes liv, i deras kroppar, i deras tankar. Och så uppfylls det här löftet om Immanuel, Gud med oss. Bra namn, jag heter det i andra namn. Så när jag ställer den här frågan, när han säger, jag vill att ni älskar Gud av hela ert hjärta, jag vill att ni älskar världen och människorna i den, jag vill att ni kommer till mig i himlen, och han säger jag går före, så kan vi fortfarande fråga hur. Hur ska det gå till? Som lärjungarna frågar, vem kan då bli frälst? Och han säger, för människor är det omöjligt, men för Gud är ingenting omöjligt. Jag ska resa upp Guds rike på jorden. Jag ska befria de fångna. Jag ska ge syn åt de blinda. Det här är min plan, och vi frågar, hur då? Inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande. Ja, men om jag följer dig och jag stöter på motstånd, vad ska jag svara? Oroa dig inte för vad du ska säga, säger Jesus. Den stunden kommer orden att läggas i din mun, och det är inte du som talar, utan min ande. Allt det här, det direkta citat från Jesus angående livet med honom. Han säger, jag går med. Så om du någonsin undrar, kommer jag klara av den här vägen som jag har börjat gå nu? Kommer jag klara av att leva för honom, att lära av honom och inte ge upp förrän jag är hos honom? Så vill jag skicka med det ordet som kung David ger till sin son Salomo när han ska ta över efter honom. Så säger han så här i första krönikeboken 28:20. Var inte rädd och försagd, ty Herren Gud, din Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig, utan hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Han ska inte överge dig, han ska inte lämna dig, utan han ska hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Att leva i sitt dop är att leva centrerat kring de här pelarna. Kring kallelsen att följa honom och gåvan att han går före. Kring svaret som jag har gett. Och kring löftet om att han går med. När jag fattar stora beslut i mitt liv, när jag möter svårigheter, när jag möter fantastiska möjligheter och glädje, så vänder jag mig tillbaka till de här och funderar på. Han har kallat mig. Han går före mig. Jag har lovat att följa honom. Det är mitt beslut. Och han har lovat att han går med mig. Se vad det gör. Se vad det gör med dina beslut. Hur du hanterar ditt liv, dina pengar, dina relationer, dina drömmar och allt annat som du har. Det är att leva i sitt dop. Ska vi be tillsammans? Herre, vi vill tacka dig för att du kallar oss att följa. Att du inte lämnade oss åt vårt öde och bara gav oss en mängd instruktioner för hur vi skulle göra, utan att du själv har valt att gå framför oss. Att vi får följa dig genom våra liv. Vi ber att du ska ge oss modet att göra det. Att du ska ta våra hjärtan, ta vår vilja, ta vår kraft, forma oss efter din bild, så att vi blir dugliga tjänare, så att vi blir fria och stolta barn till dig. Lär oss, Herre, att villigt varje dag säga vårt ja till dig. Och prägla det jaet i vårt hjärta på nytt varje morgon. Och påminn oss också genom din ande att varje steg vi tar, varje andetag, så går du själv med oss. Du är kraften i allt vi gör. Du är livet i vårt liv. Och vi får tjäna dig här på jorden genom din andes kraft, genom din sons namn. Så länge som vi är här, tills den dag då du hämtar oss hem för att vara hos dig i evighet. Så välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten och i veckan som ligger framför. Och varje dag vi får på jorden. I Jesu namn. Amen.